Hej och välkomna till podcasten Jakten efter guldet. Denna podcast får ni följa mig, Armand Faltin, i min resa att hitta nya drivna vänner i jakten efter guldet. I denna jakt söker jag kunskap, nätverk och relationer. Jag kommer även dela med mig om mina egna tankar kring resan och ta upp aktuella ämnen som dyker upp på vägen. Häng med! Ingenting är omöjligt.
Alltså jag kom att tänka på när vi träffades på den här nätverksträffen på Nosium.
Ja, precis.
Alltså vad tänkte du där? Jag kände igen dig direkt och greppade dig direkt.
Det var lite nytt klientell, men man kände igen några stycken och några personer var ju alltså familjära, eller vad man säger, man har sett dem tidigare eller läst om dem. Så det var en intressant grupp av människor som var samlade.
Vilka var det du kände där innan?
Jag är så himla dålig på namn, men det var väl allt från Daniel som bjöd in till den här nätverksträffen. Och sen Michelle, va?
Michelle Issa. Issa,
ja. Exakt, stämmer. Stämmer, har jag också haft lite koll på innan. Mm. Liksom. Så de två visste jag vilka det var innan.
Vad tänkte du när jag kom in och greppade dig direkt och sa att jag kände till ditt bolag och hela typ er bakgrund och jag hade gjort en marknadsundersökning och sånt?
Nej, men jag tror att vi lever i Sverige, så här är det ju fritt med material, så det är inte så konstigt. Men det är smickrande, liksom. Det är alltid kul när folk gillar det man gör.
Är det mycket folk som kommer fram till dig och sådär när de känner igen dig?
Mycket blickar och mycket kanske att de känner igen mig men kan ha svårt att placera mig.
Men jag tänker så här, vi kan ju börja och köra igång podden. Mm. Och om du kan presentera dig själv.
Mitt namn är Roger Dupea och jag skulle väl kalla mig själv som entreprenör och modell. Så jag är väl diverse olika saker. En kille som bara lever sina drömmar.
För att lyssnarna ska få en bild om vem du är, kan du berätta lite så här innan hur du kom in på modellandet och din bakgrund, var du uppvuxen någonstans och så?
Jag växte upp 91 i Västerås, Bäckby. Bäckby kallas väl ofta så här ett problemområde i Västerås, så jag kommer från en förort. Mamma och pappa, tre syskon. Har min härkomst från Ghana och Togo. Fotbollskille, spelade fotboll nästan hela mitt liv. Från jag var 4 år tills jag var 19, spelade på elitnivå. Det var liksom min dröm. Och sen från fotbollen så blev jag scoutad och inkastad i en liksom glamorös värld som kallas modellvärlden och modevärlden. Och från den världen så... Alltså blev det liksom en internationell resa i de flesta modemetropolerna runt om i världen. Och resor runt om liksom i världen och träffa människor och inspirerande människor på den högsta elitnivån man kan tänka sig. Från där så flyttade jag hem igen till Stockholm. Varför? För jag kände någonstans att... Efter man har bott i sina resväskor och flängt runt så mycket så kände jag att jag behövde en trygg punkt och landa någonstans. Även fast jag älskar New York.
Kan vi stanna lite grann? Mm. Jag tänker så här, vad gick du i skolan innan och hur gick det till, alltså så här, när du liksom blev upptäckt ute på gatan? Och hur var tankarna och liksom helt plötsligt kastas in i modellandet? Har du alltid varit självsäker eller ja? Mm.
Skolan, jag gick i skolan och jag var väl helt okej i skolan, jag klarade skolan, jag hade inga problem i skolan, jag hade mer problem med liksom saker runt omkring, att man såg annorlunda ut. Majoriteten av mina klasskamrater var vita, jag hade inte så många invandrare i min klass, jag tror vi var typ en handfull kanske, och barn är ju snälla, man kan också vara elaka. Och på den tiden var det väl mer att man, när man såg annorlunda ut och stack ut från normen, så var det väl allt från olika ord som man fick höra, men mitt främsta vapen var väl då att jag var duktig på fotboll, och när man är duktig på någonting så vill ju alla vara med, och det blev liksom min räddning. Så fotbollen har alltid varit som min liksom sköld och min mentor genom livet, i både så här, att vara glad, att vara ledsen, ta fram känslor, lagsammanhållning, och sen att bara kunna alltså leva på någonting man tycker är roligt har väl varit en dröm hela tiden.
Hur gammal var du ungefär när du blev upptäckt, så vad hade du för position i fotbollen?
I fotbollen så spelade jag som yttermittfältare och anfallare. Var väl ganska snabb, gillade att dribbla och ge finter och gjorde mål och sådana grejer. Men framförallt var jag en rolig kamrat som alltid liksom satt på musik, stannade kvar längst efter träningarna. Typ sådana grejer. Så, alltid hade väl så här små kvaliteter av en ledare.
Hur, jag tänker så här, hur uppstod den här situationen när du liksom blev approachad på gatan?
Så jag var 19 år. Jag åkte till Stockholm. Varför jag åkte till Stockholm var väl för, jag har väl alltid varit det barnet som har velat gå min egen väg. Jag hade ett klädesintresse som liten, och när jag då åkte till Stockholm hela tiden för att shoppa kläder och kolla på kläder och bli inspirerad, så kom det fram då två scouter som jag inte visste där och då var från en modellagentur och frågade om jag ville bli modell. Men jag hade ju fortfarande min identitet som fotbollsspelare, så det var ganska så svårt att acceptera, och mina kompisar skrattade åt mig eftersom att de tyckte att det var ganska feminint och modebranschen och fashion var så långt bort från min verklighet. Det fanns liksom inga referenspunkter kring det. Så för mig var det så ett blankt nej, men de insisterade, så jag tog deras visitkort. Och sen åkte jag hem och mina dagar var som vanligt. Men sen kunde jag inte släppa tanken. Varför kom de just fram till mig på en så trafikerad gata som mittemot Åhléns liksom, där det är bara kryllar av människor. Så jag ringde tillbaka och de blev jätteglada och bad mig komma upp till kontoret. Och sen tog jag mina första liksom digitala bilder. Men det var ett möte på kanske 30 minuter. Så jag har alltid blivit bedömd på min prestation. Så det kändes konstigt att första gången bli bedömd utifrån mitt yttre. Och det gick så fort så jag fattade liksom inte så här. Är det bara här? Så jag hade liksom inga erfarenhet eller referenspunkter. Så det kändes bara konstigt. Men jag kände fortfarande så här, okej, men jag gav det ett försök.
Hur var det att liksom så här helt plötsligt bli fotad framför folk? Och liksom, kände du dig självsäker eller var det någon nerver? Eller?
Alltså det var obekvämt. Jag var väl inte självsäker. Jag har väl alltid känt mig lite som en outsider. Men att vara i centrum utifrån sin look var väl inget som jag var van vid. Alltså, jag har alltid blivit bedömd på min prestation. Så för mig är det så här, har du inte gjort någonting, då känns det som att ingenting gills. Riktigt. Och där kände jag någonstans att mode på både gott och ont har räddat mig i den branschen. Eftersom att jag har väl tagit det lite som en klackspark. För jag har känt så här, även om de, eller vilket har hänt, att man så här, okej, men du passar inte för det här jobbet. Eller vi önskar att du såg ut så här, eller du vet, vissa typer av kritik man får. Men jag förstod det ganska tidigt att så här, men det handlar om vad de söker. Det handlar inte om mig som person. Liksom. Så jag separerade de två grejerna. Och det är nog därför jag har kunnat överleva så länge i branschen utan att ta så mycket personligt.
Hur lång tid tog det liksom från att du gjorde den här första auditionen till att det liksom började flyga?
För mig kändes det som en evighet, för man är så pass ung. Du vet, alltså man är 19 år. Ett sommarlov känns ju typ som ett år på den tiden. Men det tog kanske en och en halv, två månader. Där någonstans, cirka.
Så snabbt?
Ja, men för mig var det evighet.
Och vad var liksom det första jobbet?
Det första jobbet jag fick, om jag minns rätt, så var det en visning under Stockholms Fashion Week för Beckmans Designskola.
Mm. Och det gick bra?
Ja, det var bara konstigt. Alltså jag bara kände sig, jag tyckte allt var lite så här, ja, men det är kreativt, du vet. Det är kanske inte de kläderna som du själv är bekant med. Jag skulle ha på mig vissa saker som jag kanske inte kände mig alls alltså bekväm med. Men det gick bra, det var en kul erfarenhet liksom. Och sen frågar jag väldigt mycket, men jag är också en person som observerar och lyssnar och ser hur saker går till. Men jag tyckte att det var en intressant värld, eftersom annorlunda var typ det som var inne där. Annorlunda var det som var coolt. Att se androgyn ut eller se annorlunda ut var ju någonting som var liksom mer accepterat där. Så jag kände någonstans att jag hörde till den världen.
Vad hände liksom sen? När kunde du liksom, när fick du ditt första stora jobb?
Det var efter att jag blev signad med en agentur i Paris. Så för att göra historien kort så gjorde jag mitt första jobb. Min verklighet och dag var liksom det vanliga. Jag var i ett vägskäl där jag kände så här, ska jag plugga eller inte? Fotbollen gick inte som jag ville. Och sen får jag ett samtal om att en agentur vill signa mig från Paris. Och jag var så här, okej, nu är jag klar. Man fattar ju inte innan vad det innebär. Att bara för du är signad så betyder det inte att du är klar. Det är då jobbet börjar. Liksom. Och jag hade typ aldrig rest förutom med fotbollen då, runt om i Sverige. Så jag bara sa till mina föräldrar, jag kommer sticka till Paris. Och de bara, nej, du ska inte åka till Paris. Och jag var så här, jo, jag har fått värsta chansen jag ska dra. Och de var lite så här negativa till det. Men genom min agentur så här lyckades vi övertala dem att jag skulle sticka till Paris.
Hur gammal var du då?
19 år.
19? Ja, men allt i samma år.
Ja, det är samma år. Och kom jag dit och jag är så här helt fascinerad. Och på den tiden så var det så här, vi sprang ju fortfarande runt med våra modellböcker och det fanns ju inte iPhone på den tiden, så jag sprang ju runt med gamla kartor och då ångrar ju man att man hade skolkat orienteringen, för jag visste inte alls hur jag skulle hålla kartan eller vad jag skulle, och de fransmän pratade ju inte engelska, så det blev ju liksom en språkbarriär där också. Sen bodde jag ihop med 4 olika modeller som ena kom från Ryssland, London, Tyskland och Brasilien. Så det var ju också så här, det var jättekonstigt. Jag är ju van att bo hemma och ha syskon runt mig och alla kompisar. Och nu är jag liksom så här, de har liksom tagit en unge och bara slängt honom i modemetropolen Paris och bara klarar det själv typ. Så det var en stor omväxling för mig och jag gillade inte alls i början, utan det gick ganska trögt. Jag fick inte så många jobb, jag var på casting, du vet, fick många nej. Och mitt stora genombrott kom sen typ. Tänkte jag var där i 2,5 månad. Jag sa att jag skulle vara där 3. Och det här känns som en evighet för mig. Och då när jag får det här samtalet så var jag så här veckan innan. Nej, jag kommer dra hem. Men jag kände också lite ångest för att åka hem. Eftersom man är ju hypat allihopa där hemma. Jag ska till Paris och nu kommer jag hem och inte, du vet, har lyckats göra någonting. Eller lyckats komma hem något jobb, du vet, som ge mig den valideringen på att så här, okej, men du åkte dit och du gjorde det här. Nu kom jag hem liksom tomhänt. Så jag bara, nej, men jag kan inte åka hem. Så jag stannade en vecka till och under den veckan så fick jag 2 samtal. Och det ena samtalet var att jag bokade Kenzo Paris och sen Jean-Paul Gaultier.
Uff! Och hur var liksom känslan när du fick in det?
Alltså det var som om massa stenar släpptes från axlarna. Så jag bara så här, ja, men du vet, man måste ha tålamod med vissa saker. Men också att det är så här, jag kunde inte styra någonting i slutet av dagen. Okej, om det är så här, du kan träna på din kropp, men jag kan inte förändra mitt utseende. Jag ser ut som jag gör. Och då börjar jag också förstå att, så här, att den här negativa rösten som kommer in, att man inte duger, du vet. För att du ser alla andra kompisar få jobba, varför får inte du, du vet. Och ni ändå här på samma villkor. Men sen någonstans kände jag också typ så här, okej, men du vet, de tog hit mig av en anledning. Det måste finnas någonting. Och sen när det hände så släpptes det lite. Och då kom jag in i liksom en positiv spiral. Och sen jobbade jag heltid som modell i över 10 år sedan dess. Liksom.
Så, men hur liksom mycket pengar kan man få på till exempel det där första stora jobbet Kenzo och Jean-Paul Gaultier?
Alltså allt är relativt, allt är olika beroende på hur länge du har jobbat, vad det ska användas för, vilka rättigheter, är det parfym du gör, är det visning, är det lookbook, du vet, det är så många olika linjer, men självklart så är det ju mycket bättre pengar än att du skulle stå på ICA liksom.
Men hur var det liksom? Fick betalade agenturen för eran lägenhet då i början och sen behövde du betala tillbaka någonting?
Ja, precis. Precis.
Hur ser den processen ut?
Så processen ser ut som att typ de investerar i dig. Så de drar ju av sin commission efter du har börjat jobba. Så det är så det går till. Så om lägenheten kostar 100 euro säger vi, så drar de av 100 euro sen från ditt jobb.
Men då jobbar de liksom stenhårt på att du ska få jobb. Och hur länge liksom vet du, satsar de på dig liksom 3 månader åt gången eller?
Jag la den satsningen för mig själv. Alltså jag tror att många kanske är lite naiva och tror hela tiden på att agenturen kommer göra, självklart kommer de göra mycket för dig, men i slutet av dagen så handlar det om dig själv. Du vet, modellandet är lite som entreprenörskap. Du vet, vad du stoppar in, det är det du får ut. Och man måste göra vissa egna investeringar för att kunna klara av att leva där under den tiden. Men sen också typ så studera marknaden, vilket jag inte gjorde där och då, men sen i mitt liksom erfarna liv i modellbranschen så insåg jag så här, okej, men du behöver positionera rätt. Vart är dina marknader? Var tror du att liksom din look passar in? Var kan du jobba? Och sen spara ihop en buffert typ att så här, okej, men jag ska vara här 3 månader och det är min investering. Och sen om jag inte lyckas liksom slå den, ja, men då åker jag hem. Typ.
Mm.
Så det är lite så, men det är en gambling. Men jag tror också typ att du behöver offra för att vinna.
Mm. Men vad hände sen? Hur länge stannade du i Frankrike? Och
jag stannade där ett tag. Sen var det mycket. Sen bodde jag mycket i mina resväskor. Alltså det var, jag var aldrig på ett och samma ställe. Utan det var liksom att resa runt hela tiden. Och ibland så fattade jag inte ens vilket land jag var i. Alltså det blev så pass mycket att det blev nästan för mycket. Och jag kände bara, jag var i en spiral. Så jag var så här, låt mig bara köra. Surfa på vågen typ.
Hur var det liksom att hela tiden vara ensam eller vad man ska säga? Jag kan ändå tänka mig att dels att det är jobbigt och det är stressigt, men alltså du kan inte gå ner till föräldrarna och hämta mat om du behöver käka liksom.
Nej, alltså ensamheten är ju klart någonting som har hjälpt mig och växt väldigt mycket. Att vara ensam så lärde jag mig reflektera. Jag tror inte jag har reflekterat så mycket i mitt liv tidigare. Utan saker har bara gått på autopilot. Jag har bara levt liksom. Har alltid folk runt omkring mig. Kunde inte äta mat själv. Du vet, man ringde alltid någon kompis som kommer gå ut och äta. Eller bara hänger med kompisar hela tiden. Konstant omringad av folk. Jag var typ aldrig själv. Och om jag är inte med mina kompisar då är jag mina syskon. När jag är inte med mina syskon då är jag mina föräldrar hemma. Du vet. Eller i skolan. Så jag har konstant folk kring mig. Liksom. Mm. Om det inte är det så är det träningen, fotbollen. Det är folk igen, du vet. Så det var första tiden där jag var så här. Ej, det är helt tyst. Typ. Ingen pratade med mig. Och på den tiden var det så här. Ja, men man ringde ju inte folk som var utomlands på den tiden. Alltså är det utomlands är det borta. Liksom. Så det är en jättestor skillnad kontra till nu. Vi satt ju liksom med Skype. Och Facebook där och då, men man var inte så aktiv på Facebook på den tiden om du inte liksom fanns tillgänglig. Så det var både och, det var nyttigt och det var lärorikt för mig, men ja, jag lärde mig att ha tråkigt, jag lärde mig att hitta mig själv, jag lärde mig att hitta liksom vad jag gillar, vad jag står för, vad jag vill i vissa saker i livet. Så det gav mig ändå en gedigen liksom utveckling i min personliga resa. Att vara ensam, men också att klara mig själv. Så jag tror att den här överlevnadsinstinkten har väl banat gott liksom för mig.
När kände du att du var liksom så här, nu är jag lugn, nu är jag bra, nu vet jag liksom hur jag ska ta mig framåt?
Jag tror jag någonstans var kanske runt 24-25. Bodde i New York på heltid. Bodde på 3 ställen i New York. Men det fanns ett moment typ runt 2015-16 där jag gjorde typ allt. Syntes på Billboard på Times Square. Syntes på liksom alla tunnelbanestationer i New York. På de här turistbussarna. Alltså jag var typ överallt i New York. Och då kommer jag ihåg att jag och min roommate stod på Times Square och kollade på kampanjen och bara så här, alltså vi från, ja men inte kanske de mest privilegierade platserna, men kolla vart vi är nu och kolla vad vi har gjort liksom. Så det var så här surrealistiskt på något sätt att se sig själv där och då. Och då blev jag lite så här känslosam eftersom den här förortskillen som ingen trodde på, eller han som kanske var lite bråkig i skolan på grund av att han såg annorlunda ut, fick sin validering liksom tillbaka på något sätt.
Alltså du vet, vi har ju pratat lite grann innan och jag vet ju att de värsta storiesna från New York, och jag har också lyssnat i andra poddar och sådär. Olika kändisar som du liksom har träffat och festat med. Också kändisar som du har blivit misstagen för. Kan du berätta lite? Alltså, först och främst hur du hamnade i New York. Och liksom...
Det var samma sak där. Alltså, jag åkte till New York och gjorde jobb. Inte själv, liksom, jag blev bokad på jobb. Men sen blev jag signad av en av världens största agenturer som heter Wilhelmina. Och... jag vet inte, Sverige har ändå producerat rätt bra manliga modeller genom tiden. Så vi var ett gäng där som det gick också väldigt bra för. Och vi bodde i New York samtidigt. Så det var också kul och roligt att det fanns liksom människor som man kände redan från början. Och vissa hade också så här fotbollsbakgrund och så. Så vi blev ändå så här, de kallade oss The Swedish Mafia. Så det var roligt. Men sen allt från liksom, New York är ju liksom... där det händer, de säger ju det är staden som aldrig sover och det är där liksom framgång skapas. Om man lyckas klara sig där så lyckas man överallt. Och du hamnar på liksom fester, promoters som vill att modeller ska vara här och liksom vill attrahera ett visst typ av klientell. Så då blev det ju ändå att man träffade, ja men jag har träffat alla från liksom från Kanye West till Jay-Z till Lil' Kim till Ja Rule till Busta Rhymes och ja, Beyoncé, Kim Kardashian. Och listan kan göras lång av folk man har sett. Men det är ju inte så att någonstans man sitter och är starstruck, utan jag tror väl jag kanske hade blivit det mer om det var fotbollsspelare där och då, kanske. Så det är väl det också som någonstans att jag har varit så lite distanserad från det. Jag förstår att det är coolt och häftigt och jag tar med mig det och jag är glad att jag har fått uppleva allt, men jag känner också typ så här, okej, men i slutet av dagen är vi alla bara människor, och när man pratar med sådana människor som är så pass stora i modebranschen också som typ Karl Lagerfeld eller Kim Jones eller Riccardo Tisci, så inser man så här, ja men de är också människor, men extremt duktiga på det de gör bara. Men de har också känslor och tycker saker och är på dåligt humör och så vidare. Så det gav mig ändå perspektiv på att alltså de är inte så långt borta. Det är bara vi som alltså får det att låta som att de är så långt borta. Du vet. Man kan komma dit. Det är möjligt. Det handlar bara liksom om vägval och hur mycket du vill.
Jag tänker så här, din anknytning till Ja Rule, jag hörde att den var ju ganska intressant. Kan du berätta lite om det?
Ja, och det var ju så, vi var på en fest och han var ganska berusad. Och när jag började modella så alla förknippat mig med den före detta Ralph Lauren-modellen Tyson Beckford. De tycker att vi är lika. Och jag skulle väl säga ja, det finns väl vissa synergier. Och där och då så var han så här... Yo, my man Tyson, du vet. Och jag var så här, okej, men jag var också lite berusad och vi var på nästan samma våglängd. Och jag tänkte bara så här, okay, vi ska se hur långt jag kan ta det här, jag och mina kompisar. Så vi bara fortsätter. Så han bara följde med på efterfest. Så följde vi med på efterfest. Och då träffade vi liksom Lil Kim och massa andra personer. Och då presenterade han bara my brother Tyson. Och de bara typ så, det är inte Tyson, typ så här, är ditt namn också Tyson, typ. Och sen jag bara, vi bara garvade till hela situationen. Så jag bara, nej, men jag är rusé. Så han bara, man, if Tyson Beckford had a child, it would be you. Liksom. Så det var en rolig incident. Men ja, jag spelade på det ganska länge och det var bara roligt. Och vi garvade åt den situationen sen. För att de tyckte att vi var sjukt lika, men jag är inte Tyson Beckford, såklart.
Alltså jag tänker på typ ekonomiskt att bo i New York, det måste ju vara otroligt dyrt.
Mm.
Och sen speciellt när du liksom ska associeras med människor som har mycket pengar. Mm. Hur var liksom den känslan?
Alltså jag tror där och då levde jag ju ändå på min peak. Alltså klart det är dyrt, men du tjänar också mer. Alltså det blir ju lite så här till förhållande till vad. Självklart är det dyrt. Jag tror ju att New York är extremt dyrt att bo i. Men till en början var det så här, okej, men jag bodde i modellägenhet, från modellägenhet lyckades jag liksom ta mig upp. Sorry. Bodde tillsammans med en roommate som också jobbade. Så nu var vi två och det var nästan som jag bodde ensam, för båda jobbade mycket. Så när jag kom hem var inte han hemma och vice versa liksom. Och sen lyckades jag bo själv ett tag innan jag flyttade hem. Så det var ju perioder. Det var inte så att jag bodde direkt så här på Manhattan, utan jag började liksom i Brooklyn och sen Queens och sen.
Så. Vad låg liksom hyrorna på och så där?
Jag tror jag betalade där och då typ 2800 ungefär. Svensk månadslön.
12 000?
Nej, $2,800.
$2,800,
ja. Det är svensk månadslön ungefär.
Mm. Och sen, du jobbade också, du blev ju första ansiktet utåt för Rolls Royce.
Mm.
Kan du berätta liksom?
Ja, det var också en viktig milstolpe i mitt liv. Jag hade flyttat hem då, kommer jag ihåg. Och jag kände bara så här, vad är nästa steg? Och jag jobbade väldigt mycket i London då. Och innan jag flyttade hem till New York så stannade jag i London en sväng. Och då kom det här jobbet bara, du vet, jag håller på att möblera min lägenhet. Jag ska liksom så här, om jag bor i min första lägenhet i Sverige. Jag har aldrig bott ensam i Sverige tidigare. Liksom. Jag flyttade ju när jag var 19, så mina referensramar finns inte av liksom ett boende i Sverige. Om det
Hur gammal var du då?
Föräldrar. Då är jag kanske 27, 28 där någonstans. Kanske. Och då håller jag på och möblerar och sen får jag ett nummer som ringer min telefon. Och då är det min agent i London som säger så här, du måste springa till din agentur just nu. Jag bara, men vad är det som händer? Han är helt lyrisk, du vet. Han bara, jag kan inte säga att det är confidential, men ta dig till din agentur och sen ska ni skriva ut papper och ni måste signa dem direkt, typ så. Och kolla så allting, du vet, är bra med arvode och så vidare. Så då åker jag till kontoret och säger så här, ja men det här och det här händer. Och de bara, ja men skitkul och alla bara grattis, du har fått liksom en request från Rolls Royce och nu vi väntar bara på liksom final sign. Men det jag vet också med modellandet är att man brukar alltid säga, tills du har plåtat jobbet så har du inte fått jobbet, du vet. Så jag chillade lite i lådan och var så här, okej, men du vet, det händer att man blir cancelad. Jag har sett folk bli cancelade till och med när de står i linen och ska ut på catwalken. Så jag var så här, okej, men här måste ju, jag måste ändå tävla med antingen någon stor skådis eller någon sjuk stor person som är liksom globalt känd. Och då tänkte jag så här, okej, men ja, jag vet inte om mina chanser ser så ljusa ut, du vet. Det brukar alltid vara så i sista, sen de bara, nej, sorry darling, du vet. Men sen sov jag och dagen efter han ringer mig så fort agenturen öppnar. Han var you confirmed. Vilket plan ska du ha direkt? Du åker till London, till Chichester. Rolls Royce har sitt huvudfactory där. Åker dit. Jag har inte sunnit landa i det här. Alltså allt går så fort, du vet. Så jag har inte hunnit landa i det här. Men sen kommer jag dit och jag blir som ett litet barn, du vet. Jag ser alla de här bilarna. All den här liksom craftsmanshipen som är när man tillverkar en Rolls Royce. Och alla människor som har köpt en Rolls Royce, de är så här uppe på nästan på pedestal, du vet. Runt om i deras factory. Och så kommer en snubbe till mig, deras CMO, chief of marketing, Ashet han. Stilig man, liksom. Kom ihåg att han hade Tom Ford parfymen Noir på sig. som om det var igår, så kom han bara, Roger, I really like you. Och jag fattade inte vad han menade med det. Liksom, så här. Men det var väl någonting som jag utstrålade i mina bilder som han fastnade för. För i slutet av dagen så berättade han att det var mellan mig och Idris Elba. Vilket är ganska sjukt. Och jag har sjukt mycket respekt för Idris Elba. Och han skulle också passa extremt bra i den rollen. Men där kände jag någonstans bara så här. Låt mig ta min plats här för att du ändå fått andra stora plattformar. Då plåtar vi liksom en historisk bil för Rolls Royce som kommer släppas 2035. Den har inte släppts fortfarande. En fjärrstyrd liksom, elektrisk bil. Det var helt otroligt.
Shit, så att du, när gjorde du den här foto?
Jag tror att det var 2016-17 där.
Och den har fortfarande inte släppts 2035. Mm. Alltså snacka om att se långt fram i framtiden.
Verkligen.
Hur tacksam är man inte? Ja, alltså, är det tacksamt eller är det jobbigt att det är...
Både och, men jag har lite tid. För jag sa att jag skulle komma tillbaka och köpa en Rolls Royce. Så jag har gett mig själv tid.
Ja, oj, oj, oj. Och hur liksom... När man har fått den liksom kvalitetsstämpeln. Mm. Är det liksom en stor skillnad... Eller är det fortfarande liksom lika hårt arbete som krävs?
Så jag tror att det alltid kommer att vara lika hårt arbete som krävs. Jag tror att det är lite som att om man jämför med musiken när du släpper en hit. Okej, vissa kanske kan leva på den hiten i hela sitt liv. Men det är fortfarande så här, okej, men vad är nästa? Vad är nästa? Vad är nästa? Folk glömmer så fort du vet vad man har gjort. Men för mig var det en milstolpe. Och jag tror också när jag kollar tillbaka på det och nu när vi pratar så väcker det ju minnen också och jag får tillbaka vissa känslor, då är det så här okej, men alltså du vet, hands down, du har ändå gjort någonting som är historiskt, du vet, det är sjukt och ingen annan kommer kunna göra det eftersom du byggde historien. Så jag under min karriär har jag många så här den första och någonstans så tror jag min drivkraft och var det kommer ifrån är väl också att jag brinner för förändring. Så det handlar ju kanske inte bara om mig. Det handlar om att bana väg för andra och öppna dörrar för andra också.
Alltså, vilka har varit liksom dina andra stora milstolpar?
Jag skulle väl säga modebranschen självklart. Jag har gjort många saker. Alltså, när jag plåtade för Vogue och var väl också en milstolpe som jag inte trodde jag skulle göra. H&M på Times Square. Jag har gjort H&M på Times Square 3 gånger. Varit på internationella flygplatser runt om i världen. Det är klart, alltså, det hela modellvärlden kan jag säga har varit en milstolpe. Och grejerna som har hänt där inne liksom. Och sen att kunna livnära sig på modellandet på så pass länge. Liksom, det trodde jag aldrig. Att jag skulle kunna se världen och varit på så många platser. Träffa människor och de som jag sett och träffat. Så lyckas bli vän med och så vidare. Nätverk och så vidare. Det är sjukt. Men sen också släppte jag en bok. Det blev också en milstolpe. Där jag berättade mitt liv och historia kring hur jag lyckades ta mig från där jag var tills där jag är idag. I boken skrev jag också att jag kommer släppa någonting som kommer vara inom skönhetsbranschen innan jag gjorde det. Och det blir också en milstolpe, vilket är mitt hudvårdsmärke idag, Melion. Som idag säljs liksom på Saks i New York, Browns, Farfetch, Essence och Lens. Och vi har bara funnits i drygt nu snart närmare 3 år. Jag startade 2020 liksom. Och det blev också som en kioskvältare i skönhetsindustrin liksom. Man har aldrig sett ett varumärke som presenteras på det sättet. Man också nischar sig till folk med mörkare hudtoner. Men kan fortfarande användas av alla människor. Men det som var viktigt för mig var att lyfta en minoritet som egentligen majoritet. Och påvisa att liksom, skönhet bör vara till för alla. Men också att oavsett hur du ser ut så kan du också vara vacker.
Kan du berätta liksom, hur kom du in på just ditt hudvarumärke?
Hur jag kom in på hudvårdsmärket var väl mer att efter alla mina år när jag har suttit backstage och sett vad som har hänt liksom, i skönhetsindustrin och modebranschen, så insåg jag att det var ganska mycket problem bakom kulisserna. Liksom, modeller som hade krulligt hår, där make-up-artisterna inte visste hur man skulle hantera det. Smink som inte fanns för olika liksom, nyanser av hud. Produkter som inte var lämpade för alla olika etniciteter. Så det gav mig liksom en väckarklocka och jag tänkte så här, vi lever och jobbar på den högsta nivån i modebranschen och där vi sätter trender och där vi ska representera ett samhälle som vi lever i och där vi tar liksom olika kulturer och inspiration från olika människor, men de får sällan cred för det. Varför är det så? Så jag började typ frågesätta min bransch och frågesätta vad jag själv gör i branschen och hur jag kan liksom lyfta den branschen jag är i och någonstans utan att peka finger prata på ett väldigt så här diplomatiskt sätt om hur kan vi göra branschen bättre, hur kan vi prata om inkludering, mångfald och hållbarhet på ett, liksom, på ett normalt sätt utan att peka finger och utan att stora bolag hamnar i olika sekvenser för att man inte har tänkt i de termerna. Och mångfald och inkludering är ju ett ord som många hymlar med, men vilka är det faktiskt som jobbar med det? Det handlar liksom inte bara om hudfärg, det handlar om så mycket mer. Liksom. Man måste börja från organisationens liksom kärna. Hur rekryterar vi? Hur känns fördelningen? Hur ser folk ut? Hur mår folk? Du vet, det är så många olika lager av det. Det handlar inte bara om etnicitet. Så jag började prata om de här frågorna. Och det togs emot positivt. Och sen från där kände jag bara så här, okej, men det känns som vi alltid går så här, 4 steg fram och 8 steg tillbaka. Då kände jag bara så här, okej, men kan inte jag skapa en produkt då som kan prata för mig istället? Men också att min mamma alltid sa åt mig att köpa hudvård och hårprodukter till henne när jag reste. Så då krängde jag alltid på mina mammas produkter. Liksom. Och då kände jag också typ så här, okej, men varför kan hon inte köpa dem i Sverige typ? Vi har ju fantastiska varumärken, fantastiska liksom plattformar och så vidare. Och då slog det mig när hon sa att de inte var lämpade för henne på grund av att hon har mörk hy och krulligare hårtextur. Och då började jag göra min research och då insåg jag att det fanns ett hål på marknaden, men också att det fanns en bristande kunskap på det. Speciellt på den liksom skandinaviska marknaden. Och i USA och UK har man kommit mycket längre och i Frankrike. Men det fanns fortfarande ingen produkt som var nischad på det sättet och brandad och tilltalade en publik i premiumsegmentet. Där man någonstans kan vara stolt över sina produkter. Där det fanns en tydlig liksom, storytelling, en tydlig vision. Och hur man presenterade hudvård på ett mer lyxigare sätt. Liksom. Jag kände bara så här, ja, men jag kan göra det mycket bättre. Så därför gjorde jag det. Men också att jag någonstans själv handlar på vissa platser där jag känner så här, okej, men det är ingenting som tilltalar mig. De pratar om min kultur, men det är egentligen inte riktat för mig. Hur kan jag skapa någonting där du kan få en igenkänningsfaktor av hela subkulturen som är baserad på liksom, ofta svart historia. Men det syns liksom inte i branden. Så pass mycket. Men hur kan jag göra det utan att exkludera? För det handlar inte om vi mot dem. Det handlar om liksom hur kan vi göra det tillsammans. Där alla som gillar design, subkultur, whatever, oavsett hur det ser ut, kan känna att de är en del av det. Och inte bara klappa på sidan. Fast det är de som liksom sätter trenderna från början. Så det var väl mer det.
Jag hörde också att du liksom lade märke till att backstage, innan catwalken, så var det kvinnor som grät för att det liksom inte fanns produkter till dem.
Ja, eller att de brände deras hår och så vidare. Såklart, det blir så när man inte har kunskap om allt. Och vi är ju olika. Det handlar inte så mycket om så här, att man ska tycka synd om någon. Det handlar mer om typ så här, okej, varför är det så? Varför kan man inte liksom tänka på alla? Varför måste en viss typ av människa vara sekundär? Du vet, alltså, om jag ska gör ett jobb för någon så behöver du ju göra research om personen. Liksom. Du måste ju någonstans säga så här, okej, men jag kommer ju aldrig komma med en köttbricka om du är vegan. Förstår du? Om du har pratat om det innan så kommer jag självklart bemöta det och så här, förbereda mig och bara så här, okej, men du är vegan, då ser till att fixa det innan. Liksom. Jag ska inte komma på det på plats. Bara shit, okej.
Okay. Mm.
Så det är lite det. Jag tycker att det handlar lite om okunskap, men också att man inte vill göra hela jobbet. Du vet. Man tror att allting löser sig. Och där känner jag bara så här, okej, men vi har kommit så pass långt att jag tycker att man bör göra research, man bör vara förberedd, man bör vara, ta allas behov i bejakande och se över det. För vi gör ju det med allt annat.
Alltså när jag tittar på dina produkter så tycker jag verkligen att det här är så inne i tiden. Perfekt prissättning, men också så här, världens bästa julklapp för kvinnor att köpa till sina män kanske.
Mm.
Och liksom ha fina produkter i badrummet. Om du liksom har ett nyrenoverat fräscht badrum, då vill du inte ha en gammal tub till exempel.
Nej, precis. Alltså jag tänkte ju också, där tänker jag också nyskapande. Jag skapar ju inte bara produkter för män, utan de är genderless för både kvinnor och män. Jag exkluderar ingen. Alla kan använda produkterna. Jag tänker på naturen och på jorden, våran planet också. Därför är produkterna hållbara. Jag är inte själv vegan, men mina produkter är veganska. Så jag försöker alltid tänka liksom i framkant. Och även om jag liksom jobbar med ingredienser som förebygger problematik i mörkare hy, så är de fortfarande lämpade för alla människor. Och vit hy också. Men jag tycker det är viktigt i kommunikationen att lyfta liksom att vi har ett problem här, hur löser vi problemet, genom att lyfta det till ytan och prata om problemet istället. Men också att folk idag är väldigt medvetna och vill ha liksom purpose-drivna brand, tror jag. Det är liksom min vision. Jag vill kränga produkter, men för mig handlar det om så mycket mer. Liksom. Min vision är förändring, jag brinner för förändring.
Hur såg processen ut när du liksom skulle ta fram produkten och välja sortiment? Och
jag gick mycket från liksom vad jag själv använder, men också typ vad jag vill ha. Jag reste ganska mycket där och då, och oftast var det väldigt så här stora volymer på produkter. Om du inte hade så här travel size, och travel size är inte alltid de mest fina produkterna. De är så små tuber. Därför valde jag att köra 60 ml på allting. Det kan du fortfarande resa med. Och mycket var plast. Jag valde att jobba i glas. Bara för att få liksom den hållbarhetsaspekten på det. Men också ett annat typ av uttryck. Ett lyxigare uttryck. Och processen var mycket att jag jobbar utifrån min dualitet. Alltså, jag är född och uppvuxen i Sverige. Mina föräldrar är från Ghana och Togo. Och det speglar sig också i mitt varumärke när det kommer till ingredienser. Jag jobbar med mycket ekologiska, naturliga ingredienser, men också syntetiska, bra ingredienser. Så jag blandar liksom science och natur. Och det gör jag i mitt designspråk också. Skandinaviskt, minimalistiskt, men också liksom the heritage from West Africa, där man kan se mycket färg och modellerna vi plåtar och så vidare. Miljöer och olika typer av estetik. Så jag gillar den här dualiteten. Jag gillar att ta det bästa från båda världarna och leka med det. Och processen varit lång. Alltså det är jobbigt att ta fram hudvård. Det är mycket regler. Och jag blev nästan gråhårig bara för att fixa designen. Men någonstans har ju den flaskdesignen blivit en typ av symbol för mitt varumärke. Och många uppskattar den. Så det var ju värt mödan. Men ja, det är en överbemättad marknad. Det är en tuff industri, många stora liksom aktörer i den, men någonstans så känner jag att jag hittade ändå ett gap som fanns där, och jag tycker ändå att Melion tar den platsen väldigt bra.
Alltså just när det kommer till syntetiskt och blandning med veganskt, jag har ju också lyssnat på poddar och sånt kring det, och då säger de att du får ju liksom ett jämnare utfall när det är syntetiskt.
Mm.
Och när det bara går på naturliga ingredienser så liksom kan det gå upp och ner, och det är liksom helt tjota hit. Hur tycker man att liksom marknadsföringen utåt har gått just till där folk kör bara helt veganska produkter?
Jag tror att någonstans, det är inte fel, utan jag tror att vi människor, alltså vår hud och alla produkter som vi har använt utan, alltså, innan vi blir så pass insatta att vi börjar så här, okay, men läsa vad som är i dem och så vidare, så använder vi mycket skit till en början innan vi liksom kan kunskapen. Och då anpassar ju vår hud sig efter det. Så nu när det går helt liksom naturligt och veganskt, det blir en chock för kroppen eftersom att det blir så stor omställning. Och då är det nästan som att du skapar dina egna problem för att du är så långt bort från det naturliga vad kroppen är van vid från början. Så du har ju använt de här syntetiska produkterna, vi säger, ända fram tills du 18, 19, 20, 25 kanske. Och sen bara runt 30 så fattar du så här, okej, men nu ska jag gå helt naturligt för att jag vet nu vad som gäller. Men då har du ju använt de här produkterna i så pass lång tid där din kropp är van med dem liksom. Så då blir det ju en liksom backlash på det. Så jag tror på en blandning. Och det finns mycket syntetiska produkter och ingredienser som är bra också.
Jag har ju sett också att ni har liksom verkligen fått mycket uppmärksamhet till olika tidningar runt om i hela världen. Mm. Och jag såg nu senast till exempel att ni hade en pop-up tillsammans med Volvo i New York. Mm. Kan du berätta lite om det?
Ja, nej, men det var kul. Det var skitroligt. Vi var där med Volvo tillsammans med två andra svenska varumärken. Och det är skitbra, det är kul. Det känns som att New York är en marknad där vi ska vara på. Det är vår andra största marknad. Och jag tror definitivt att liksom varumärket, storytelling, allting lirar bra där. Och jag älskade det. Det var kul. Jag fick så här, ja, men lite flashback. Träffa gamla kompisar som man inte har träffat tidigare. Nej, men det gick jättebra. Det var kul. Fick bra liksom awareness. Och bra människor som kom till eventet också. Så det var kul. Och att människorna fick liksom höra min story kring Melion, men också känna och klämma på produkterna. Så det var kul.
Och sen så såg jag också, det hade något, du träffade en afrikansk afrobeat-artist. Mm. Som också var jättestor. Kan du berätta liksom, vad hände där?
Ja, Oxlade var ju här under Way Out West. Ganska stor, eller han är relativt stor afrobeat-artist. Och han håller på att göra ett projekt. Och där ville han liksom, ja, men, ha med mig på det här projektet. Och då var vi tillsammans och han ville höra min historia gällande Melion. Och han berättade sin egen historia. Hur han har lyckats komma dit han är. Och vi klickade typ direkt och det var roligt och jag fick höra lite nysläppta låtar som man inte har kommit ut med än. Så vi spelade in liksom en typ av dokumentär som kommer komma ut sen. Så jag kan inte gå in mer på detaljer, men det var jätteroligt och det är roligt att folk i världen uppskattar ens arbete. Killen kom ändå hela vägen från Nigeria, men är ju en internationell artist nu, men att han hittade Sverige och Melion, även om Melion ska vara en global pelare, så är det ändå coolt och häftigt att de Sony Music väljer mig liksom, och vill att jag skulle vara med i den här dokumentärfilmen.
Ja, alltså jag tänker så här, när jag har sett alla så här artiklar som har kommit ut hela tiden, varje gång jag bara likea, men jag måste kontakta Roger, jag måste kontakta honom liksom och höra storyn. Men det låter som att allting har flyttat på, men har det inte varit liksom så här, några tuffa stunder?
Jo, ja, jag har jättemånga tuffa stunder. Men jag försöker alltid se saker positivt. Jag är väl en sån här jobbig människa där allting är bra. Men det är oftast vi som är så här mest miserabla. Vi som alltid har liksom ett happy smile. Men jag känner så här, jag har inte så mycket att klaga för. Alltså, vet, jag är frisk, jag mår bra. Det är så klyschigt, du vet. Men klart, det är, att vara entreprenör, det är hårt. Det är tufft, alltså. Det, hade jag inte startat Melion, du vet, life would be good, du vet, jag skulle bara leva. Men då valde jag fortfarande så här, skapa ett bolag, bootstrap, inte tagit in något kapital, satsade alla mina pengar, du vet, började om från noll typ. Såklart det är tufft. Så utmaningar, bara så här, varumärkesregistrering. Jag blev gammal av det. Du vet, designen på flaskan. Du vet, det är väldigt långa liksom, moment av nötande och många nej och inga som tror på din idé. Och du vet, även om du har proof of concept idag, du vet, det är fortfarande liksom att du måste övertyga, övertyga, övertyga. För i slutet av dagen handlar det om att alla har det tufft nu också under den här pandemin och lågkonjunktur och allt som har varit. Folk håller i sina pengar och det blir så här, okej, men varför ska vi satsa på dig när vi har stora aktörer? Men det är ju vi små aktörerna som liksom kommer bli de stora aktörerna i framtiden. Och det gäller att hoppa på tåget tidigt och tro på vad jag tror i alla fall, purpose-drivna brand, oavsett vilket segment du jobbar i. Så tror jag liksom visionen måste vara större än produkten. Och det är oftast de brandsen eller bolagen som vi kommer höra och lära oss ifrån i framtiden.
Jag har ju sett dig också att du har liksom, du var ju med på Brilliant Minds som är otroligt stort. Alltså det är verkligen en svensk stolthet. Och du pitchar ju också på scen och sånt där. Hur är liksom skillnaderna från att liksom catwalka på scenen och sen liksom pitcha ditt företag?
Det är en stor skillnad. Men å andra sidan, jag är ju Melion. Alltså på någonstans känns det ju naturligt, för det är ju jag. Alltså jag har tagit så mycket av mig själv och lagt i Melion. Alltså inte bara att jag frontar det, men så här, det speglar mitt liv. Alltså vissa historier, du vet, vissa produkter jag utvecklar, det är så här, jag minns själv så här, när jag började få skägg och jag hade problem med ingrown hair, inflammerade hårsäckar som man får liksom när man rakar sig, och när man har krulligt hår så åker de tillbaka in i hyn och skapar inflammation, och man tror att det är akne, men det är inte akne och ingen vet vad det är, och du testar alla produkter som finns för att du vet, vi bara bli av med det, och de säljer bara på det och det blir bara värre för att det inte är rätt saker. Så någonstans så blir det ju ändå så här, jag pratar utifrån egna erfarenheter hela tiden, och kan jag inte saker så är det så här, det är fine, du kan alltid lära dig. Säger du saker som är fel, det är okej. Andra kanske vet bättre, du kan ta inspiration från det. Men för det mesta så pratar jag bara utifrån egna erfarenheter, och skillnaden med att modella och prata om sitt brand och pitcha om sig själv är väl mer att jag inte styr över modellandet, utan jag är bara en biprodukt av en annan människas vision. Medan här är jag visionen. Och någonstans så känns det betryggande att jag får ta liksom ansvar för min egen vision och för mina egna drömmar och för min egen produkt.
Det finns en stolthet i det liksom, ja. Också. Var det några liksom, jag såg att du kände en massa människor som var på Brilliant Minds och sådär.
Faktiskt, jag hade en kompis som jag hade panelsamtal tillsammans med, Angelo, som driver varumärket Demon. Vi är goda vänner, vi är också landsmän. Hans föräldrar också från Togo faktiskt. Så vi är bra vänner. Men sen såg jag en massa andra liksom människor. Lorentzen som startade liksom Spotify också. Och andra massa duktiga entreprenörer runt om där. I högsta rang liksom. Det är också fantastiskt. Men där återigen så är det så här. Det är också människor i slutet av dagen. Och man blir någonstans ödmjuk också och inser så här. Okej, men fan, kan de så kan du också. Det handlar liksom bara om att fokusera och lägga ner jobbet. Men jag tycker de är väldigt inspirerande. Och Brilliant Minds gör det helt fantastiskt. Alltså, att få hit sådana människor från ett globalt perspektiv som har byggt liksom världsledande bolag. Det är få förunnat.
Vilka var de stora namnen som var nu under...
De stora namnen, vi såg Jessica Alba, såg vi.
I din bransch också?
Ja, hon är i min bransch. Vi såg Draymond, också känd basketspelare. Vi såg, heter han Marvek tror jag han heter. Ja just det, han är också, han var med och gjorde Top Boy. Så ja, det finns en del coola människor som man aldrig skulle träffa heller om det inte vore för den mötesplatsen.
Så hur ser framtiden ut då?
Det är alltid en rolig fråga. Eftersom jag försöker, jag är alltid en övertänkare som gillar att tänka både på gammalt men också på nytt. Så jag försöker leva i nuet. Men framtiden är ju självklart så här, fortsätta nöta med Melion. Försöka bli den bästa versionen av mig själv. Det låter också så här klyschigt, men man måste ju hela tiden jobba på sig själv. Och sen bara fortsätta leva sina drömmar. Alltså, det är ändå nice att kunna säga så här, ja, men om någonting för all förmodan skulle hända, så kan jag ändå så här ge mig en klapp på axeln och tycka så här, okej, men vet du vad? Du vågade och du levde ut 100%. Du gjorde det du tänkte och drömde. Så alltså, jag lever mina drömmar.
Har du liksom, var är Melion om 5 år? Eller 10 år?
Om 10 år så är Melion ett internationellt, globalt erkänt varumärke. Säljs runt om i världen. Vi säljer redan över världen, men mer liksom i en stadig alltså del av skönhetsindustrin, men också ett varumärke som många kommer referera till när man pratar mångfald, inkludering och hållbarhet. Melion kommer också vara en pionjär när det handlar om att bana vägen för liksom minoriteten som egentligen är majoritet i världen. Och jag tror att det kommer vara ett varumärke som kommer leva kvar efter jag försvinner från denna planet och jord.
Finns det något speciellt land som du tycker vore riktigt coolt att komma in i snart?
Ja, kanske Sydamerika faktiskt. Det skulle vara häftigt. Ja, typ Brasilien. Det hade varit coolt.
Jag tänkte faktiskt på Brasilien. Det är exakt det landet som jag har kikat lite på. Och jag har kanske någon tjej där som har anknytning till Brasilien. Mm. Och inom business som jag vill presentera dig för sen.
Ja, vad roligt, kul.
Men andra drömmar då? Utöver liksom Melion, har du några drömmar på barn, familj?
Ja, självklart. Jag längtar efter en kärnfamilj. Jag vill ha barn i framtiden. Jag vill hjälpa andra barn också. Jag tycker det är viktigt med så här sociala frågor. Vara en bra förebild. Men också kunna liksom hjälpa andra. Det är någonting jag också tycker är viktigt. Så ja, vara en bra liksom medmänniska och kunna ge någon annan det jag inte själv fick. Typ.
Hur många barn vill ha?
Jag satsar på 3. Men min syster och min bror har 2 vardera. Så jag ser hur jobbet är där, så det kanske blir 2. Men då kanske jag så här, om jag jobbar ändå lite som kontaktperson och så till andra, så då kan man ändå, du vet, det blir bonusbarn kanske.
Men jag menar, känner du riktiga stålar, så kan man ju ha nannies och grejer. Jag vill ju ha kull efter kull efter kull efter kull.
Jag vet, det är viktigt. Alltså, jag tyckte också så innan, men sen insåg jag också typ hur viktigt det är att vara en närvarande förälder. Så det enda barn vill är ju att få din tid. Bryr sig inte om någonting annat. Så jag gör det jag gör för att kunna spendera så mycket tid med mina barn som möjligt. Typ. Det skulle vara drömmen. Att kunna vara på varje fotbollsträning. Kunna vara på varje koll eller vad det nu är. Att inte hela tiden så här, okej, pappa måste jobba. Eller pappa måste försvinna. Pappa måste gå. Pappa måste göra.
Jag tror att det också är viktigt ibland.
Mm. Alltså,
att försvinna.
Ja, jag tror det. Men alltså, jag tror att mina föräldrar jobbar ganska mycket. Så jag vet inte, jag suktar efter, du vet, ha närvarande föräldrar på så vis.
Men en partner, det har du inte nu idag, eller?
Jag har faktiskt en partner idag som jag träffar. Så, ja.
Och det funkar när man liksom driver bolag och sådär?
Ja, man får göra det bästa av situationen. Så är det ju. Men vi stöttar varandra, så det är cool.
Det är team.
Mm.
Så om du skulle liksom ge något tips eller råd till någon annan liksom ung person som vill gå in i modellandet, vad skulle det vara?
Gå klart skolan. Bygga upp en självkänsla. Förstå att det inte handlar om dig, utan att du är liksom produkten som antingen kommer passa in eller inte. Och om det funkar, kör. Alltså surfa på vågen så länge du kan. Och sen ha en plan B och plugga på sidan och ha andra drömmar liksom. För i modellandet kan du inte styra själv. Det är någon annan som styr det.
Om folk liksom vill komma i kontakt med dig och hitta dig, var kan man hitta dig och komma i kontakt?
Ja, bäst är ju på sociala medier. Instagram är jag väl väldigt aktiv på. Och sen LinkedIn. Typ. Det är mitt för- och efternamn. Så hittar man ganska enkelt. Faktiskt.
Mm. Alltså stort tack för att du ville komma med och tack vara med i podden. Alltså det är alltid intressant att liksom träffa andra människor som jagar guldet. Och någonting som jag lade märke till när jag träffade dig. Och jag satt ju och lyssnade lite liksom när du pratade med andra personer på den här nätverksträffen. Och hur du liksom kunde prata och förstå andra branscher, andra industrier, deras kunder, deras produkter. Och det var så här, den här killen måste jag verkligen ha med. Och jag vet liksom att nu när du redan har varit på den här scenen, att du och ditt företag, ni kommer att lyckas. Och det kommer vara spännande att följa den här resan.
Tack så mycket, jag uppskattar det. Tack för att ni vill ha mig här.
Och till er andra, vi hörs igen alldeles strax. Jakten efter guldet, mina vänner. Och glöm inte att följ oss, likea samtalet, följ Roger på sociala medier och kanske på LinkedIn. Och ge oss stjärnor i podcastapparna. Jakten efter guldet, mina vänner. Med vänliga hälsningar, Armand Faltin.